får börja med att bara be om ursäkt för sorlet. Det kommer bli jättemycket bättre alldeles snart.
Mm. Det här är bara en liten, ja, det är inte bara en trailer, det är för lite sagt, men det är en introduktion, ja, eller hur?
Det är en trampolin in i det här nya avsnittet, för det är inget vanligt avsnitt.
Nej, det är det inte.
Det kommer bli ett poddsamtal om vårt poddsamtal med Lena Andersson.
Paus för att hela lyssnarskaran drar efter andan. Jag gissar att de allra flesta av våra lyssnare har en relation till den offentliga personen Lena Andersson.
Så är det helt säkert. Vi är på KB och vi väntar på att Lena Andersson ska komma. Mm. Och hon kommer av en alldeles särskild anledning. Och det är nämligen att hon lyssnade jättenoga på det förra avsnittet av vår podd. När vi pratade om Åsa Linderborgs nya bok, Året med 13 månader. Och då inkom hon med ett mejl till mig och även CC att min chef Karin Olsson. Och undrade om hon kunde få vara med i våran podd och prata om lite saker som vi hade pratat om.
Och det är klart vi ville det.
Vi blev väldigt glada för det, får jag säga. Ja, jag tyckte det här var ett jättebra sätt att...
Alltså ska man diskutera en podd så får man ju diskutera den i podden.
Ja. Och vi har fått lite olika, har jag då fått lite olika punkter som vi ska prata om. Jag kanske bara ska dra det här.
Ja, det här är alltså talepunkterna. Sen får man ju se hur, för att det här är ju ganska komplexa punkter. Se hur länge vi hinner prata om varje ämne.
Det får vi se, ja. Det är tre, så här skriver Lena Andersson. Det är tre eller möjligen fyra avgränsade ämnen jag vill diskutera med anledning av det ni sa i den podd nyligen där jag figurerade en hel del. 1. Hur kön kan definieras. En aktuell fråga i samhällsdebatten och där er definition leder er fram till påståendet att Lena Andersson i princip är en man.
Det är det. Hon har en helt enkelt manskör.
Mm.
En mansväninnekör.
Det kan man väl ha. Jag har ingenting emot det. Men
nej,
jag tycker ändå att det är rätt intressant att hon lyfter fram vad de här männen säger om henne. För att på något vis... Men det är lite som att säga, mamma sa att jag var...
Fast istället duktig. Är det bassektionen sa... De sa...
Åsa, ja, du ska inte ta åt dig.
Nej. Exakt. Ja, det är en intressant aspekt bara. Mm. Att det är alla dessa män. Och sen är det Lena Andersson som i princip är en man, kan man säga. Nej, men...
Gunilla. Men på en del sätt.
På en del sätt är hon det. Ja. Jag var skyldig till den. Du kan få läsa nästa för omväxlingens skull.
Mm. Hur ni motiverar och underbygger uppfattningen att jag och Åsa Linderborg, citat, avslöjar oss, slutcitat, som bärare av en, citat, reaktionär kvinnosyn, slutcitat, och vad motsatsen till en sådan utgörs av.
Mot slutet av boken så beskriver hon hur kvinnorna på Park Avenue i samband med bokmässan åmar sig.
Just det. Och de tapsar på männen.
Ja, ja.
Man ser en hand på en arm, ja, här och, ja, där.
Alltså hon är en sån gubbe. På något sätt så gillar jag den också. Jag gillar att hon är en gubbe på sätt och vis.
Men kanske hon och Lena, ja, liksom ganska mycket har suttit som två lite misogyna gubbar.
Mm.
Och ondgjort sig liksom över att,
ja,
de här lätt på foten flickorna ska inte komma och pipa i efterhand. Nej. För de visste precis vad de bad om.
Och de... Men det är roligt. Nej, men alltså, jag säger att jag gillar det. Jag gillar det egentligen inte. Men jag gillar att hon avslöjar sig.
Ja. Börjar ni lyssnare nu bli avundsjuka på Gunilla och mig för att vi ska konfronteras med de här frågorna?
Då kan vi trösta er med att vi är inte helt i balans.
Nej, men liksom var och en av frågorna är ju egentligen ett seminarium på en vecka.
Ja, jag var faktiskt, jag sov lite dåligt.
Med frukost till självkostnadspris, övernattning. 7 nätter. Ja, punkt 3.
Det känns som att jag kommer ha en tenta nu klockan 1. Men vi har, jag har försökt att döva den känslan med lite kava.
Vi sitter, förstår ni, och mitt på dagen super på grund av Lena.
Ja. Ja. Okej, den tredje punkten är helt kort. Etiken i det offentliga samtalet.
Ja, det tror jag har en ganska besk underton. Okej, och sen så kommer fyran här. Jag kommer också helt kort behöva påpeka att jag av er tillskrivs, nu blir jag rädd igen, jag har inte läst det på tag, att jag av er tillskrivs en underförstånd uppfattning om den laddade Israel-Palestina-konflikten, trots att jag aldrig skrivit eller talat offentligt om den frågan. Vill också gärna höra mer om den klassanalys som ni utgår från att jag gör.
Men det väcks upp lite av just de här inblickarna, bland annat i hur hon är hemma hos Lena Andersson och hennes man då, Björn Linnell, och tittar på Eurovision.
Det där är ju så bra. Det får man inte glömma. Det här är en väldigt bra bok, får jag säga. Mm. Jag tycker det.
Och Lena ligger i soffan.
Man kan inte släppa den.
Och sen så när Israel då vinner Eurovision, då så sätts på något sätt det politiska, det ställs på sin spets.
Ja,
det har ju Åsa, och det skrivs inte ut in so many words, men då får ju Åsa, hon brölar någon sorts, hon får något sorts brölanfall och är så missnöjd med att Israel vann, och Lena säger bara, oj då. Och i det kan man summera en hel outtalad diskussion om Israel och Palestina. Konflikten där Lena och Åsa antagligen står på diametralt olika sidor.
Ja, det gör de.
Det behöver inte skrivas ut.
Nej. I'm not your toy. Det är så intressant, för att de enar sig egentligen kring några, ett väldigt litet fåtal, ett litet segment frågor, va?
Ja.
Men där enas de å andra sidan så starkt, så det räcker. Det spelar ingen roll att klassanalysen är total, diametralt olika.
Lena, tyst du inte ens ut med liksom att hennes bostadsrättsförening skulle kunna få betala att någon kommer att laga fönstren? Inte ens det står hon ut med.
Nej.
Hon är ju i princip, det handlar ju om Lena Andersson, men hennes den här märkliga resan från att vara den här upphöjda symbolen för alla försmådda kvinnor via Ester Nilsson till att plötsligt bli fruskatt är stöld och
ja, just det.
Härförare för free Jean-Claude Arnaud-rörelsen. Hon är som Jean-Claude Arnauds Greenpeace.
Ja, det är
hon. Som har så här surrat fast sig vid tingsrätten och skriker, man kan inte döma en man bara för att han har knullat med någon när den låg och sov. Den kanske ville knulla i sömnen. Just det här med Israel-Palestina är kanske den roligaste punkten. Den är faktiskt baserad på väldigt lösansande, kan jag tycka.
Där får vi nog pudla helt enkelt.
Nej, men vi har, nej men jag menar också att vi har ju inte, har Gunny den, just det där tror jag att jag är fylld till faktiskt.
Ja, just det.
Det är jag.
Ja, det kommer lyssnarna att höra.
Har jag beställt för dyra pengar, låtit förfärdiga en extremt professionell utförd Anders Tegnell-mask. Så professionellt utförd så att man faktiskt tror att jag är Anders Tegnell. Sedan betalat under bordet för tv-tid i Sveriges Television på samma tid som presskonferenserna brukar hållas. Och då iför denna Anders Tegnell-mask med en röstförvrängare som får det att låta som hans röst sagt: ja, jag gör nu ett avbrott i rapporterna kring covid-19 för att meddela att jag vet exakt vilken syn Lena Andersson har på Israel-Palestina-konflikten. Jag tänker inte berätta hur jag vet det eller hur jag underbygger det, men jag ska nu berätta fakta om vad Lena tycker om det här. Har jag gjort det? Nej!
Nej.
Nej, men jag ska inte föregripa diskussionen.
Nej, det ska du inte göra faktiskt.
Jag bara tyckte det var kul.
Ja, så att vi välkomnar Lena Andersson här om cirka 23 minuter.
Ja.
Vi har riggat med mikrofon och hon har ett litet kuvert. Och det ska bli spännande att se vad hon kommer att beställa.
Så om Lena känner sig hemma och inte vill, vad kan vi välja på idag?
Men jag utgår från att hon kommer beställa råbiff, men det blir spännande att se.
Vi ska inte säga något.
Nej, vi säger ingenting, så har vi ingenting sagt. Men ska vi, hej ja. Så länge då.
Hej så länge, vi ses om 23 minuter.
Håll tummarna.
Eller nu är det för er, men i alla fall. Puss puss. Ja, lyssna nu. Vi brukar ju inte ha
gäster.
Nej, men nu har vi gäster och vi har faktiskt till och med Lena Andersson som gäst. Välkommen Lena.
Tackar, tackar.
Det var du som kontaktade oss faktiskt och ville komma och prata med oss. Du var inte helt nöjd med vårt förra avsnitt.
Nej, vilket väl var en som lyssnar på det skulle kunna förstå. Nej, jag vill komma och bemöta er. Eftersom ni var så elaka. Och höra hur ni tänker kring det. Och sen är det vissa frågor som går att vidareutveckla. Så att jag var särskilt intresserad av det där med kvinnosyn som ni pratade om. Det här gällde ju då den här podden om Åsa Linderborgs bok.
Ja.
Året med 13 månader, där jag då är med i den en del, för det är en dagbok. Och då tillskrivs vi båda en reaktionär kvinnosyn, vilket ja, förvånar mig lite grann kanske att använda det ordet. Men jag kallas också för man av dig då, du höll med. Ja, det vore intressant att höra hur ni har kommit fram till det.
Nej, men för det första, när det gäller det här med reaktionär kvinnosyn. Så, jag vet inte hur du tänkte Gunilla. Men för mig så, jag har ju följt med väldigt mycket i den här debatten som också året med 13 månader ganska mycket kretsar kring. Som handlar om reaktioner på MeToo och hur man ser på den rörelsen och vilka brister den hade. Och så vidare. Och också kanske att det tangerar debatten kring domen mot Jean-Claude Arnault. Som ju både du och jag har skrivit om. På olika ställen. Och för mig så blir det framförallt de här resonemangen kring att till exempel anmäla någon för våldtäkt som man har umgåtts med efter det att de här våldtäkterna har ägt rum. Att det gröper ur trovärdigheten och också det som Åsa Linderborg förfäktar, att MeToo på något sätt gör kvinnor till några förment svaga individer, och som du skriver i din senaste text också i DN att nu kan jag inte citera ordagrant, men att du vill emancipera att vara jämlik mannen, och det innebär då att man inte ska så att säga betraktas som ett offer. De resonemangen.
Eller omyndig.
Eller omyndig, ja. Precis. Och för mig så är det resonemanget så intressant och blir i min tankevärld då också reaktionärt. För det är ett resonemang som jag känner igen från ett par generationer bak. Att om en kvinna beter sig på ett visst sätt, lite förr i världen så var det också om hon klär sig på ett visst sätt. Nu är det väl mer, följer hon med hem till någon, sover hon över, träffar hon honom efteråt, då förflyttas ansvaret för vad mannen har gjort till henne på grund av vad hon kan antas ha velat utifrån hur hon betedde sig. Och det är ju snarare att lägga på en kvinna ansvar för vad en man gör. Till exempel om jag sover över hos någon, som var fallet med den ena av de två våldtäkter som Arnaud dömdes för. Jag sover över hos någon, jag har deklarerat att jag inte vill att det ska vara något sexuellt. Medan jag sover så har han sex med mig. Hur det kan bli mitt ansvar att han gör det, det är för mig oerhört märkligt.
Reaktionär kvinnosyn för mig är att kvinnor har en särart. Att det är som det var förr, att de bara är livmoder, att de bara är barnaföderskor, att de bara intar en smal roll i samhället, att de inte är myndiga, att de inte är emanciperade. Då har de också beskydd. Så har det ju fungerat. Det finns ingen i hela världshistorien som har tyckt att våldtäkt är rätt.
eller att man får förgripa sig på kvinnor. Kvinnofrid är uråldrigt koncept. Vad som händer med kvinnofrigörelsen är ju att kvinnan blir myndig. Det är ju tanken. Och därmed myndighet innebär att man inte är beskyddad längre. Det handlar ju inte om att förflytta ansvar utan att båda är jämbördiga.
Men det är man ju inte när den ena sover.
Nej, men nu, om vi ska prata om MeToo kan vi inte prata om ett särskilt fall.
Nej, nej, det är bara exempel. Ja,
men det finns ju, du har ju själv satt upp min bok Utan personligt ansvar som pjäs.
Ja,
och läst den många gånger.
Mm. Alltså vi får ju för flika in att i den här podden så har vi inte bara varit genomgående elaka mot Lena Andersson varje avsnitt. Jag måste bara ändå få säga det. Vänta. Har du smakat på det där? Var det
ja, jättegott.
Alltså vi har ju, du har ju varit ett tema i våran podd får jag säga.
Ett hyllat tema.
Ja. Alltså vi har refererat och refererat och refererat. Kan jag bara få liksom slänga in det här i mixen.
Men
och då kanske vi känner i relation också till våra lyssnare att vi som vi på något vis känner så där, va? Att vi de vet vet om det där och då tycker och då kanske då kan jag ta mig lite friheter. För de vet ändå att det är någon slags kärlek i botten.
Nej, men och sen också att poddformen är en lite annan än om det vore till exempel ett universitetsseminarium. Och det där kan man diskutera.
Men jag kan bara fortsätta tanken.
Jag kan höra det du menade om gäster.
Ja, för jag ser ju det precis som du... Alltså, de böckerna är ju just en fråga om hur kan man avläsa beteenden? Jag tycker inte att man har ansvar för så att säga, vad någon annan gör så där i princip. Men det finns ett samspel just när det gäller relationer. Som då jag var intresserad verkligen av att skriva om i de här två böckerna. Och du satte upp den ena på teatern i Brunnsgatan. Där jag menar att det är rimligt att anta att han är intresserad om han kommer dit. Alltså det är gång på gång på gång. Hon gör ju de här rimlighetsbedömningarna hela tiden. Han säger nej. Men kommer tillbaks.
Mm.
Alltså man måste kunna avläsa beteenden. Egentligen är det allting för mig handlar om i den här frågan.
Men det förstår jag. Och du nämnde ju någon gång också att du var glad att böckerna om Ester hade kommit ut före MeToo.
Mm.
För att man hade kunnat betrakta Ester som en förövare.
Ja, precis. De fick lite vila, frid tack vare det. Det hade blivit svårt. Men sen blir det så förvirrat för att man tolkar saker för att någon är kvinna eller någon är man. Mm. Men
Ester håller sig ju ändå inom lagens råmärken.
Ja, men alltså de här frågorna som vi ju inte ska kanske gräva ner oss i för det är en egen podd.
Mm.
Men det sexuellt samspel, relationssamspel är ju man reagerar på den andres beteende. Man kan inte säga allt. Alltså det blir väldigt stolpigt om allt ska sägas ut. Man förmodar också vad den andra kan tänkas vilja och hur det ser ut. Sen har jag är ju kritisk till den här våldtäktslagstiftningen och det har jag skrivit så pass mycket om och skrivit ganska noggrant om så jag kommer inte kunna återge det här, men man kan läsa vad jag har skrivit om det. Den är komplicerad. Alltså det är något fel på den här nya våldtäktslagstiftningen. De tänker fel, det vill jag verkligen hävda, och jag har motiverat det på olika sätt. Så att reaktionär kvinnosyn kan inte jag se är att vilja emancipera kvinnan, alltså ta myndighet och ansvar.
Nej, och då vill jag vill be om ursäkt för det, Lena. Det var dåligt ordval, men jag tror att vi ser det jag vill bara säga en sak, Gunny, sen ska jag släppa in dig. Men jag tror vi angriper för jag tror egentligen att du och jag kanske definierar jämlikhet inte på olika sätt, men vi drar linjen på olika ställen. Jag menar ju på något sätt att man omyndigförklarar mannen om man anser att han ska ha ett visst handlingsutrymme på grund av signaler som man upptäcker att han får. Och jag ska ta ett exempel, sen ska jag vara tyst ett tag.
Jag kan bara svara sen då.
Ja, visst. Mm. Nej, men om man tar exemplet Ester.
Mm.
Det finns ju då
uppenbarligen så att säga signaler som man kan tolka som totalt motsägande det som sägs. Och det mest frapperande exemplet, det är ju just i Utan personligt ansvar, där Olof Sten faktiskt ringer upp Ester och hävdar, han tycker att, han säger liksom, nej, jag har aldrig velat vara med dig, du har bara hållit på och hängt efter mig, jag har aldrig varit intresserad av dig. Och då så frågar Ester, jaha, men det måste ju betyda att varje gång du och jag har haft sexuellt umgänge så har jag våldtagit dig. Mm. Och då är Olof tyst en stund och liksom tänker, hjulen snurrar, och så säger han, ja, men så måste det ju bli. Och då liksom brister Ester ut i skratt, och sen så påpekar hon att du ringer till mig för att säga att du inte vill prata med mig. Vad är det här? Sen tar vi det andra, för det är ju verkligen så tydligt att självklart har Ester inte våldtagit Olof. På andra sidan så har han ju hela tiden, hon har ju inte heller haft sex med honom när han har sovit. Så att det är den.
Nej, men om man är ihop tycker inte jag att det är så farligt i och för sig.
Nej. Mm. Men det är ju en sån otroligt snårig diskussion.
Mm, verkligen.
Men sen tar vi den andra sidan. Mm. Vi säger att det finns signaler som väldigt tydligt säger så här, jag vill vara med dig, eller jag vill ha sex med dig. Mm. Sen finns det ju det motsatta. Till exempel när det gäller Hugo Rask. Nu är Gunnar jättenervös för att jag håller på millimeter går igenom, men nu tänker jag göra det i alla fall.
Du får inte klippa i det här avsnittet. Nej. Du måste tänka på det.
Gunnar, jag lovar dig att jag kommer att vara tyst jättelänge.
Men det är andemeningen bara.
Bara
ni håller andemeningen.
Så. Ja, okay, andemeningen. Ja. Nej, men så här, när Hugo Rask säger vi kan höras när du kommer hem från Paris, så tolkar Ester det bokstavligt. Mm. Så hon ringer honom dagen efter att hon kommer hem från Paris. Mm. Och det visar sig att Hugo inte alls menat det. Det var bara en sorts rädda ansiktet artighet.
Just det.
Ja. Vad han har gjort i handling, det är att han har undvikit Ester väldigt mycket. Från det att de börjar mötas i köttet, som du formuleras i boken, så förändras hans beteende. Det blir inte de här långa middagarna längre. Det blir liksom inte, utan på något sätt så verkar Hugo nervös när de brukar vara på samma ställe. Han kan inte hålla hennes hand på samma sätt. Han liksom verkar obekväm. Vad är det en signal på? Att han egentligen inte vill. Tänker man sig då en kvinna följer med hem till en man, hon känner honom sedan tidigare, de har suttit och skrattat och pratat, druckit alkohol, hon kommer hem till honom, han börjar göra närmanden, hon blir stel, nervös, lite undvikande, tillknäppt. Ska inte den signalen vara likvärdig signalen jag vill inte vara med dig, jag vill inte ha sex med dig?
Självklart ska den vara likvärdig, det är min stora,
ja,
mitt stora
så
tema.
Då är det väl ett ansvar att kunna lyssna så här, nej, hon vill inte.
Ja,
eller?
Ja, självklart. Sen kan man ju tolka de här signalerna fel. Och tro att det är något annat som pågår. Eller, det är därför det här är så känsligt. Känsliga situationer.
Men vems ansvar som, är det? Alltså så här, om det är kvinnan är ansvarig för ett
vuxnas
samlag.
Människor.
Kvinnan är ansvarig för att mannen inte förstår. Om hon har sänt ut positiva signaler. Men om hon har sänt ut negativa signaler. Jag vill inte signaler. Har mannen inget ansvar att på samma sätt?
Jo, samma sätt. Absolut samma sätt. Alltid samma sätt. Sen tillkommer ju ett problem som är då det reaktionära, nämligen historiska, att kvinnor har varit fina flickor om de har sagt nej tills de har sagt ja.
Så det är en sorts tyst överenskommelse vi har att nej inte alltid är nej?
Det finns ju tyvärr där, som vi måste förhålla oss till, som är ett problem. Och i mina böcker om Ester så tänker ju hon att det är nej tills det är ja. För han säger ju inte nej. Han säger aldrig nej, eftersom han också visar att det är jag genom att komma tillbaks. Och det kan man tycka är fel att handla så. Men det går ju också att säga tydligt nej.
Men, och det är det som är Esters huvudproblem ju. Men att hon inte får ett tydligt nej.
Ja, men hoppas man så... När man är lite likgiltig för något så kan man ju säga det här var inte så intresserad. Men är man väldigt engagerad så chansar man ju tills... Man försöker ju tills det blir ett klart nej. Så att... Absolut båda likvärdiga. Jag tycker inte MeToo handlar om likvärdighet. Jag tycker proportionerna har varit fel. Alltså det var för stora proportioner.
Obalans. Hur ser du på...
i proportionerna. Jag tycker inte det här ska hamna i media på det här sättet.
Hur ser du på arbetsplatsproblemet? För det tänkte jag också på lite på väg hit. Till exempel, jag kan ju egentligen bara prata om teatervärlden. Men där har det ju funnits så här, apropå tysta överenskommelser.
Ja.
Har man en mycket uppburen skådespelare som man vet att har vi den här i huvudrollen på stora scenen så går biljetterna åt. Och sen har man en nyutexaminerad skådespelare som ingen vet vem det är. Den stora kända manliga skådespelaren gör någonting han inte ska göra mot den unga nyutexaminerade skådespelaren. Den tysta överenskommelsen är då, det är inte ens en idé att jag går till min teaterchef med det här. Det enda som kommer hända är möjligen att jag byts ut. Är det en sån grej? För detta har förändrats. Vilket det har gjort.
Efter YouTube.
Ja, men alltså jag vill mena att det har det.
Mm.
Och det beror egentligen... Det mest konkreta exemplet på att det har förändrats det är ju att vi som har små teater vi får ju fylla i de här egentligen rätt så meningslösa ansökningarna när vi ska söka pengar.
Mm.
Meningslösa därför att man förstår vad man ska skriva.
Ja, jag förstår.
Men det har kommit till en fråga efter MeToo som är hur hanterar du arbetsmiljöproblem? Det måste man formulera. De stora teatrarna vågar inte längre se mellan fingrarna på samma sätt. Inte för att deras moral plötsligt har skjutit i höjden. Utan just av rädsla för exponering. Förstår du? Alltså,
jag förstår. Ja, nej, men,
är det en poäng att exponera institutioner, inte privatpersoner?
Ja, det hade nog varit bättre. Exponera problemen, tror jag, verkligen är väsentligt.
Pratar du om en svensk kontext nu, eller en internationell?
Ja, jag pratar om en...
För du pratar inte till. Om de som vittnade mot Weinstein, eller så jag menar...
Jo, men det är väl ganska likt.
Så du tycker inte även att den medieexponeringen var bra? Alla de som pratade om hans övergrepp?
Jag tycker att de, med tanke på... Vi ska prata om ansvar då. Man har ansvar för sitt eget liv också. Man har ansvar för sig själv. Med tanke på hans rykte så borde man inte ha möten med honom mitt i natten på hans hotellrum. Alltså det måste gå att säga.
Okay.
Vi ses
men
i lobbyn.
Kan vi inte bara, let's agree to disagree. Jag tror att vi kommer aldrig ursäkta mig. Vi kommer aldrig bli överens om det här.
Nej, det är möjligt.
Vi kan inte diskutera oss fram till. Vi kommer att hålla på i timme.
Men då är det ju mannen som måste ta ansvar för kvinnor är svaga. För
nej,
de kan, du, för de kan inte säga.
Eller så hänger hela hennes framtid på. Hon tänker jag gör den här
loppen.
Men du vet inte, det där kan hålla på länge. Men
den hänger inte på det. Men alltså man kan inte ha den synen.
Men Lena, vet vad jag tror också? Förlåt Gunilla, men jag tror att vi har haft en liknande diskussion i alla år med människor, smarta människor som inte tycker som jag om, som inte alls har med sexualitet eller metod eller någonting att göra, utan mer om höger-vänster-politik. Det är lite samma sak. Jag kommer ihåg att du och jag, när jag intervjuade dig för några år sedan, så pratade vi om det här med Tage Erlander och folkhemmet, och du sa ungefär, du får rätta mig om jag säger fel nu, att om man ska ha ett folkhem där alla är omhändertagna mer eller mindre av staten, då måste man också acceptera en viss nivå av underkastelse från medborgarna. Det är lite som en familj. Man tar hand om varandra, men då har man inte heller full frihet. Eller så har man mer frihet, men också då mer individuellt ansvar för till exempel om man är fattig eller rik eller vad man har tillgång till i samhället. Och där
det är ju inte en åsikt, det är ju en
det är ju ett faktum.
Logisk konklusion.
Det är en logisk konklusion. Men då när man argumenterar om det här med ska man ha en stark stat, ska man hur mycket ska samhället ta hand om sina medborgare och inte ta hand om, och relationen mellan det och frihet, då hamnar i alla fall, har jag tidigare diskussioner med folk, hamnat väldigt mycket i det här med att det enda hålet i egentligen idén om individens frihet under ansvar, det är det här att det är inte alltid en människa handlar i enlighet med sitt eget bästa.
Nej.
Ibland vill man sig själv fruktansvärt illa. Ibland tror man inte att man har rätt att nyttja sin frihet.
Men det får man ju försöka anstränga sig att förstå.
Som fri människa.
Ja, men alltså, vem ser det annars? Hur ska den här människan förstå
möjligen ens
det?
Vänner då. Men...
Ja, men alltså, det vore väl bra om det här var kvinnorörelsen. Det skulle jag tycka var intressant. Att diskutera just detta. Hur ska man förhålla sig till de här situationerna som kommer att uppstå? Kvinnan är mer utsatt sexuellt, rent konstitutionellt, kroppsligt skulle man kunna säga. Det är på något sätt också något annat att man liksom tar emot den andra kroppen. Det finns någonting där. Man är svagare fysiskt på statistisk nivå. Men alla vet att också att det är så här och att det här är ingenting att leka med. Och man försöker på olika sätt, särskilt i ett samhälle med sexuell frigjordhet som vi ju ändå har blivit, så är det här, människor försöker navigera i det här landskapet. Och då kommer det uppstå situationer där det är oklart. Och där man måste... Ja, vi måste ta reda på hur vi ska göra.
Finns det anledning att fråga sig om man behöver... Om man tänker på statistisk nivå... Många män är fysiskt starkare än många kvinnor.
Mm.
Medför det ett ansvar? Eller att man kan ställa krav på den som är starkare? Eller... Även om kvinnan är intellektuellt stark. För det där är något annat som jag tycker är så intressant med både Hugo och Olof Sten. Att... Ja, men om Olof står det ju... Han har levt ett helt liv med handflatorna utfällda ungefär.
Mm.
Han blir bara föremål för olika saker.
Mm.
Han är å ena sidan i en sorts överläge kan man säga i relationen med Ester. Å andra sidan så upplever hon att hon är ett överläge och har råd att på ytan så att säga underkasta sig. Men Olof beskriver sig själv påfallande ofta som helt maktlös.
Mm.
Inte det är väldigt irriterande? Att nej, han är tyvärr gift.
Ja, ja.
Det går inte att ändra på.
Mm.
Hans mamma var tyvärr dum mot honom.
Ja visst, han blev slagen av sin pappa.
Är inte det fruktansvärt irriterande när någon liksom slår ut med armarna?
Det är väl lika irriterande som... Det är väl lika irriterande som att kvinnan säger jag måste gå till hotellrummet mitt i natten för jag har inget val. Och jag kommer om 15 år berätta att det var en våldtäkt. Alltså det är väl,
men kan du förstå rädslan?
Han måste ju ha alltså, eftersom det här är en verksamhet 6-6 som då och då är önskvärd av båda parter. Våld är aldrig önskvärt bortom för extrema situationer, sadism, sadomasochism, vi kan bortse från det. Våld är aldrig önskvärt. Sex är ibland önskvärt. Det betyder att man försöker ta reda på om den andra är intresserad. Det är liksom nummer ett. Då kan man tänka sig att hon verkar lite intresserad här. Och om hon då sen ska säga som Olof ungefär, nej, jag kan inte hjälpa någonting, jag är livrädd och jag...
Men tror du att det är så ofta i praktiken? För jag tror inte det är så riktigt. Jag tror att det är sällan kvinnliga våldtäktsoffer är Olof Sten. Jag tror det.
Jag tror att folk drogs med av MeToo väldigt, väldigt mycket och omtolkade händelser.
Men om du tänker dig så här
förstod
då?
Att de inte skulle behöva ta ansvar för någonting.
Ja, men tänk dig då att gå igenom... Alltså, det som händer när man anmäler en våldtäkt. Det är för det första, först ingenting egentligen. Väldigt länge. Alltså för det mesta så läggs ju våldtäktsanmälan bara ner. I brist på bevis. Läggs den inte ner så blir det ju... förundersökning och sen så blir det rättegång och den slutar ofta till den åtalades fördel.
Mm.
Alltså, så att oddsen för det är ett vanligt fall som inte är Jean-Claude utan ett helt vanligt fall där man har blivit våldtagen så kommer ju ingen att fällas och det vet man. Man kommer att gå igenom hela den här processen där man för det första måste klara av att anmäla.
Men våldtäkt kan inte vara att man så här, jag känner att jag inte vill det här men jag säger inget. Alltså, vi måste ha distinktioner. Vi måste ha distinktioner som är möjliga för omvärlden att
men
förstå.
Men om du tänker så här, det som föregår våldtäkten. Det är ju inte en situation som uppstår, båda föds just nu och sen så inträffar den här våldtäkten. Utan ofta har man ju en historia.
Ja, du menar att de här två har en historia?
Ja, båda två.
Ja.
kan ju ha en historia. Ofta är det så när det finns såna här.
Om man anser att, om man anser att detta är värt 2 år i fängelse. Ja, men då har man väldigt mycket ansvar om man vill sätta någon i fängelse i 2 år. Då ska det vara ganska illa. Alltså.
Ja, men alltså våldtäkt när någon sover är ju inte så mycket att diskutera.
Om man är ihop, det går ju inte. Om man är ihop, våldtäkt. Men du, nu men
hörni, för att det är hörni, våldtäkt. Nej, nu måste jag säga en sista sak.
Nej, nu är det slut.
Ja, och men, nu har vi dessutom var det podden vi skulle prata om.
Nu avrundar jag.
Nej, det är sant.
Ni har haft den här diskussionen.
Jag skulle gärna fortsätta i annat sammanhang.
Exakt. Ja. Nu går vi tillbaka. Down by the old mill
stream where I first met. Ska vi prata om den
här? Ja, reaktionär kvinnosyn är vi inte överens om vad det är.
Nej, jag
men du har eventuellt ändrat dig på den
men ska
punkten.
Ska vi byta?
Fast jag baserar det på, vi pratade ju framförallt om Åsa Linderborgs bok.
Ja.
Och jag tycker att hon ger uttryck för en åsikt om att kvinnans eget ansvar och att kvinnan i flera fall, vilket hon exemplifierar i boken, uppför sig lite slampigt helt enkelt, va? Och att det måste man också addera till det här med metoo, kvinnans ansvar. Ni har ju varit inne lite grann på det här, va? Och jag tycker att hon kanske trycker lite väl mycket på det för att det ska, jag ska tycka att det är har någon sans och balans liksom. Jag tycker att hon beskriver de här tjejerna i baren på Park Avenue på ett sätt som gör att jag känner att hon försöker bara liksom förminska männens ansvar och liksom påtala kvinnans, och det i min värld, i min bok, så tycker jag hon står för någonting reaktionärt, va? Och lite gubbigt, va?
Nu är inte där hon här för att försvara sig.
Nej. Men vi klumpar ju ihop er lite grann i boken.
Precis.
Och jag använder då uttryck som gubbigt och sådär.
Ja,
gubba sig, precis. Och det... men då vill jag här. Då uppfattade du det som väldigt elakt och sårande att liksom i det här sammanhanget beskrivas som en man. För att jag hade...
Ja, sårande vet jag inte. Förolämpande.
Det var
meningen att förolämpa.
Ja, för att vi beskrev också det här...
Var det Gunilla avsikt? Att förolämpa?
Absolut inte. Men jag kan ju inte... Det är ju väldigt tråkigt.
Men vad är en man då? För jag vet att jag är kvinna nämligen, jag har tittat efter. Ja. Så att, vad är en man?
Nej, men och det här var ju i det här sammanhanget att vi räknade upp hur många manliga bekanta Åsa Linderborg stöder sig på i den här boken.
Eftersom jag är hennes vän så är jag också man.
Ja, och då sa vi bara lite så här, humoristiskt kan man tycka. Ja. Och Martina sa, nej men Gunilla. Så där.
Ja. Men på vissa sätt, ja, tycker
jag. Ja, och det var väl någon slags övertramp. Men man har ju hela tiden bara sig själv på något vis att gå till.
Men du menar att kvinna är ett särskilt sätt att tänka? Är det det?
Alltså det här, det är utifrån en bild av att liksom normen för vad en man är liksom.
Okej, du talar om normen. Du menar egentligen manlig?
Manlig, ja precis.
Okay.
Ett lite manligt gubbigt sätt att uttrycka sig är att liksom peka på att tjejer kan vara lite slampiga och sådär. Och det egna ansvaret. Så att det var väl där inom...
Egentligen menar du manligt beteende?
Manligt beteende handlar det om.
Vi var inte inne på det här med...
Det handlar inte om utseende eller någonting. Det
är inte att du har pen.
Nej. Utan det är mer att det, alltså jag liksom... Ja, precis.
Ja, manligt beteende.
Jag relaterar det med vad män har sagt.
Ja, för mig är då kvinnorörelsen är ju att kvinnor ska kunna vara kvinnor då. Om vi säger att kvinna är de här kromosomerna och de här... könsorganen och inte ett innehåll så är kampen för mig handlar om att kvinnor ska kunna tänka liksom vara på olika sätt och tänka det de tänker, vara som de är och överskrida den normen gärna.
Men hur
men, för på något men sätt... slampa och du använder ordet lösaktig också. Det är faktiskt ett ord som inte finns i mitt vokabulär för att jag tycker att den sexuella frigörelsen är otroligt mycket av godo. Och att man ska kunna också leva ensam eller utan partner och alla de här friare formerna och inte inte stigmatiseras. Och frågan om barn och allt det där. Så att, att det skulle vara alltså slampigt för mig det gamla sättet att se det. Att, att kvinnor som beter sig på det friare sättet skulle vara slampiga. Det, tänk, så tänker inte jag.
Nej.
Men däremot tänker jag att det jobbiga är att när man blir fri så kan motparten avläsa en som att man vill saker man kanske inte ens vet att man vill. Alltså man kommer att avläsas. Både som kvinna och man. Men det, det blir ju alltid kvinnans sexualitet som den är nyare.
Ja, men så här, man kommer alltid avläsas. Nu kanske det här är off topic lite grann. Men jag menar, jag tolkas ju väldigt ofta som en borgarkärring som står under kristallkronan och dricker champagne. Alltså folk ser, alltså folk vill gärna så här
när de läser
in mig. Ja, just det. Jaha. Käften liksom.
För att du skriver om den sorts musik du skriver.
Ja, men precis. Ja, men då, då sorterar in mig så där. Alltså man blir liksom en arketyp liksom.
Ja, men det är tråkigt liksom.
Nej, men ja. Fast jag vet inte om jag tycker att det är så tråkigt egentligen.
Nej, men
det är
det jag vill komma vi gör det. Okay.
Vi gör det.
Vi gör det.
Mm. Man, liksom, man behöver så här, ah, vad är det där? Ja. Vad säger hon? Jaha, hon är den. Liksom.
Just det.
Ungefär som att jag är lite slarvigt och säger, ah, hon är gubbe. Liksom, så. För mig är inte det så himla laddat vad det blir för kön då. Liksom.
Nej.
Men som sagt, jag ber om ursäkt om det var ett övertramp, för det var liksom inte
och jag tycker
menat så.
Men jag har inget emot män i sig, men det är bara, det, för mig är det bara problem eftersom det inte stämmer.
Rent nej, men jag vet faktiskt. Att även Åsa Linderborg, hon twittrade ju om det här också. Ja. Och sa, tyckte att hur, hur kan man 2020 säga att någon är en kvinna är en man? Ja.
Men det beror ju på den här transaktivismen också, som där det är så otroligt rigida gränser.
Ja, men och där du tycker att transpersoner är skapelsens kronor. Ja. Men, jag tycker
det är...
Nej, Lena, fy. Nej, nu var jag dum.
När tyckte jag det?
Nej, men det tycker du inte alls det. Utan det var jag som återigen... Jag har bara ett minne av att du och jag sitter mitt emot varandra på grekiska kodgrisbaren i Välling.
Ja, när vi pratade om transfrågan. Men
och transfrågan...
Det har inte med saken att göra.
Jag undrar hur
eftersom ni inte skulle vilja göra samma misstag säkert som J.K. Rowling har gjort. Och får löpa gatlopp för på ett sätt som för mig är obegripligt att hon får göra. Men då i den tidsandan när jag tycker de har, jag tycker de har fel som säger du får inte säga det här. Jag tycker transaktivisterna har fel när de säger vissa saker och att man
de vill inte bli kallade män precis som du. Alltså om de inte känner sig som män.
Nej, men känner sig som jag är inte man. Det är inte frågan om vad jag känner mig som. Det är frågan om vad jag är.
Nu kommer vi in i
men
det är ändå intressant, men vi råkade hamna på någonting här. För att jag är så.
Men det här är ju en gammal grej man säger om Margaret Thatcher, hon är man, man säger om Golda Meir, hon är man. Alltså så fort en kvinna då tar de här stegen som kvinnorörelsen säger sig vilja att man ska göra, bli fri. Vad är det för mening med det här om man då ska bli man?
Men
genast?
Är det ju en förolämpning alltså?
Jag ger lite talutrymme när jag går och tar.
Nej, man uppfattar att det avsätts som en förolämpning därför att man tror att du tycker det är en förolämpning.
Ja.
Så låter det för var och en som lyssnar.
Ja, jag tror att det låter lite olika beroende på vem som lyssnar. Jag hoppas att det gör
Jo, men eftersom det inte stämmer så blir det ju som en förolämpning. Du menar inte så här att jag är hedersman eller... Nej, du menar ju att jag har utmält mig ur kvinnogemenskapen. Du något?
Kanske.
Jag vet inte.
Det vet jag ingenting om. Det kan inte jag säga.
Eller att det inte är systerskap eller...
Nej, men det är ju ingenting du åberopar i alla fall. Det är ju inte den där liksom, så här kvinnan med Q som liksom mejlar med Åsa Bäckman.
Men det har du rätt i att jag... Men det är väl inte att jag inte
och
gör.
Det är inte
men,
jag heller.
Men det är väl inte ett kriterium på att vara kvinna. För mig är det en ganska enkel definition vad en kvinna och en man är.
Så att, du får också tänka att det här är liksom i... Alltså, jag tycker inte man kan... Det är därför det blir så svårt nu på något vis. Det är svårt att rycka ut liksom det här innehållet ur kontexten podd.
Ja, det är lite svårt. Men det är intressant där. Jag vet inte var Martina försvann. Men
nu ska bara räcka om.
Så här. Mm. Expressen skrev ett referat av det här.
Vi gör ju alltid det.
Ja, och där var alla de här grejerna som jag hade, jag läste först bara referatet. Inga problem.
Nej.
Sen lyssnade jag. Man tar bort allt det här i referatet. För av någon anledning kan det inte stå i tidningen.
Nej. Det stämmer.
Den som skriver det här förstår. Det här kan vi inte skriva.
Det var jag.
Det var du till och med.
Ja, till och med. Jag skriver
vad alla beror det på?
Jag skriver alla de här referaten. Ja,
men du vet du. Det här kan inte stå i tidningen.
Nej. Därför att jag tycker att det är jätteviktigt att man hör hur det låter när vi säger det här. Men det tonfallet.
Ja, men ni låter jätteelaka.
Ja, men okej. Okay. Men det är jätteintressant.
Ja, ja men ni är jätteelaka låter ni. Ja. Hatiska.
Jaha.
Men du inser när du skriver det här. Det här kan inte stå i en tidning.
Nej, för att man måste höra. Man måste höra att Martina så säger till dig, nej men Gunilla. Så.
Ja, men det blir som att, jag förstår att man kan säga så här i ett vardagsrum när ingen hör. Men det går ju ut i sändning inför evigheten. Och man
men det är sådär, alltså. Ja, nej men
alltså det är du som skriver referatet. Det är ju också intressant.
Jag behöver inte kräla omkring.
Nej, det är inte absolut inte det.
Men alltså grejen är att jag tycker, jag vet inte, alltså all respekt för din upplevelse och att det låter elakt i dina öron. Det är ju inget att säga om. Det är ju tråkigt. Men lyssnar du på poddar överhuvudtaget mycket sådär?
Inte så mycket, men en del. Inte jättemycket, men en del.
Jag tänker att jag själv liksom, jag hör ju mycket på poddar. Och jag hör ju saker som sägs också om våran podd i poddar.
Okay.
Och till exempel att Åsa Linderborg sa i ett samtal med Anna Björklund nu häromdagen att vi inte tycker att hon får äta kött. Det säger vi ju inte.
Jag tar upp det här därför att, för att Expressen Kultur har en podd som heter Lunch med Motelius.
Just det.
Där de förra veckan, Gunilla Brodrej och Martina Motelius ägnade en hel timme åt min bok. Att det är fel på mig eftersom jag ett äter för mycket kött och två umgås med för många män. Hon gråter ut hos den ena och den andra och den ena och den andra. Då plockar man bort alla kvinnor som finns i boken om man påstår det. Men då säger de också, och så har hon ju dessutom Lena Andersson som i princip är en man. Och det tycker inte jag att man ska kunna säga år 2020.
Nej.
Jag tycker inte det. Och det händer någonting med den som får höra det där. Det kan jag faktiskt lova. Och det här kan jag ju säga då, oavsett om man är för MeToo eller mot MeToo, problematiserar MeToo. Men så där ska ingen kunna få säga, tycker jag.
Jag raljerar med mängden kött i hennes bok. Men du vet, och Liv Strömqvist säger att, refererar till oss också och säger att vi har sagt att Åsa Linderborg inte ska handla blusar på Filippa K eller något liknande. Alltså det
är lite väl
kastas ur saker och ting.
Men då till exempel i den där podden upplever jag att de liksom eller att de på flera ställen då liksom att de istället för att läsa det som så här, ja men det här är ett så här den här scenen som är blusarna, det är litteratur som handlar om att beskriva väldigt ärligt om någonting. Liksom, så liksom förfasar de sig mycket över de här delarna då.
Hon hittar ju 11 Filippa K-blusar.
Ja.
Som är typ identiska.
Och det här med
i sin garderob.
Men vad är kritiken då? Jag har inte hört den podden.
Då är kritiken att det är dåligt att köpa så många blusar från Filippa K.
Helt sjuk kritik.
Precis. Ja. Och då känner jag just också att jag blir liksom rädd när jag hör sådana saker. För jag tänker liksom att...
Ja, verkligen.
Och jag tror att jag blir rädd. Jag vet inte varför jag blir rädd. Men jag tror att jag blir rädd för att jag själv är en upphovsperson. Alltså för att jag själv skapar någonting. Och jag blir rädd för att jag känner att de här människorna som skriver och säger de här sakerna är människor som... aldrig har fått näsan nedtryckt i livet och aldrig har känt pressen för att citera Håkan Hellström. Därför att det är så här, liksom, det är liksom någonting så här, du vågar inte själv skriva att du sitter på huk och det rinner sperma ur, eller det rinner inte sperma ur dig, och då blir du ledsen.
Du är ledsen för det.
För ja, du tänker precis, att ska det här någonsin fan hända igen? Och liksom var dålig på en paneldebatt. Och, alltså, förstår du vad jag menar? Liksom...
Du var otrogen och du berättar ja, det. Du liksom funderar på att lämna ditt barn och flytta ensam till Uppsala. Mm. Hon gör liksom sig hel till människa, och sen så kommer hon, folk och liksom...
Va? Har du gjort så här? Jag tyckte det var lite fel. Alltså det är så här.
Men om jag skulle hålla på och reagera på allt som sägs om... Alltså jag skulle inte göra annat på något vis... Nej, så himla populär är inte vår podd. Men jag menar, jag känner att liksom toleransnivån är kanske lite... Att man har lite högre tolerans för podden.
För podden. Det betyder att etiken är lägre.
Etiken är ja, kanske lite...
Pressetiken är kanske lite lägre.
Vi har ju fortfarande en ansvarig utgivare och sådär. Mm. Jag är ju, jag menar, det är Klas Granström som är utgivare för den här podden och så. Så att jag måste ju... Vi kan ju inte säga vad som helst.
Nej.
Absolut.
Nej.
Men att det finns... Att det är... Jag säger ju inte samma saker här som jag skriver i en text på kultursidan.
Men det är det som är det intressanta. Varför gör man inte det? Vad är det med det här formatet som jag kan känna att man kan säga vad som helst?
Ja, det är intressant att prata om. Vi pratade om det här att jag inte i referatet textade, skrev ut det här.
I referatet var allt borta som var det jag reagerade på.
Ja.
Men jag tror att
och det har jag förklarat med tonfall och så vidare.
Ja.
Men då är det ju någonting med poddformen som är
det är också på, inte bara tonfallet, det är det det är också formatet. Det är som att en kvällstidning får säga mer än en morgontidning. Och lite
nej,
så.
Men jag tror att det är en väldigt ung uttrycksform. Den har inte funnits speciellt länge och
men
jag är ju mer van vid att ett, skriva artiklar, och det har funnits en urminnes tid. Man skriver och man vet att folk kommer läsa. Sen är jag van vid liksom såna här paneldiskussioner framför en levande publik eller tv. Så då är man medveten om det. Sen är det klart att jag är medveten om att podden har lyssnare.
Ja, men gud,
på något sätt blir det i min förkrympta hjärna, åtminstone så, att när jag sitter i ett sånt här poddsamtal så tänker jag i princip aldrig på lyssnarna. Och det menar jag är en brist. Jag har inte kontroll riktigt.
Nej, men man sitter som om man satt i ett vardagsrum.
Men det gör man sitter
jo, men det är ju på vardagsrum. Det är ju poddens charm.
Jag tycker att man ska kunna ha en ventil i vardagsrummet,
men inte inför en massa lyssnare.
Det blir ju när man tar andra som använder andra för det. Så blir det ju, det bidrar ju till hårdheten i kultur, i samhällslivet, så att säga. Det blir väldigt obehagligt hårt. Men
tycker du det?
Ja, men jag tycker
det?
särskilt när det
är,
men det blir, om det tangerar liksom mobbning där det inte går att försvara sig. Jag tänker på den här kommunikatören på MSB. Som ni var enormt elaka mot. Alltså, det var en ren förnedring. Jag tänker om MeToo handlar om att kvinnofrid. För mig är då inte kvinnor viktigare än män. De är heller inte oviktigare.
Nej.
Så om kvinnofrid är viktigt. Människofrid kan vi säga då. Är viktigt. Men det, och det var ju både, MeToo är ju både verbal och fysisk kvinnofrid. Det handlar inte bara om våldtäkt. Det var att slippa beröring, kommentarer.
Men du tyckte att det var elaka med Magnus Olofsson, alltså. Kommunikatören där på MSB.
Extremt, han skulle kunna gå och ta livet av sig.
Det får vi verkligen hoppas att han inte gör. Men då får vi säga så här att han framtar tid på den här presskonferensen. Som handlar om liksom vår...
Ja, han är en statlig tjänsteman.
Vår
absolut.
Tids
han har makt.
Viktigaste fråga.
Ja, han har makt, absolut.
Han har makt.
Ja, han har makt.
Ja. Han har tagit en jättefin lön. Och han har fått ett uppdrag. Det är, vad ska han göra liksom? Det här MSB är ju någon slags bara som bildades efter vad var det efter.
Men det var inte så mycket det var, ja,
för
men
att
var...
visa att vi kan hantera kriser i det här landet. Absolut. Det är ju det handlar om. Han stod ju bara och sa ingenting. När det sitter journalister som bara får ställa en fråga, möjligen två frågor, om till till Tegnell om det som är det viktigaste just nu. Så jag tycker det finns anledning att vara skarp. Fast samtidigt...
Ja, men det var ju... Ja, men metoden var ju...
Vi var ju
förlöjligande. Men det kan
vara förlöjligande. Jag måste faktiskt inflika något här. Det är... För det var något som jag faktiskt inte har tänkt på förut. Som tangerar det här med formen. Men också att vara i en offentlighet. Som jag inte tycker är berättigat, men som är någonting som finns. Och det är att jag tror att man exponerar någonting hos sig själv i en sån här poddsituation. Och det är sina egna förväntningar på världen. Och mina förväntningar på världen är oerhört låga. Alltså så fort jag har medverkat i ett tv-program så kommer olika mejl som kan vara allt från kan jag få filma mig själv när jag runkar och så tittar du, till vilka fula kläder du hade, till din jävla idiot och så vidare. Under, liksom genom många år i en offentlighet, och också om man räknar hela min barndom, år när liksom fönster har slagits sönder hemma hos mig och sådär.
Men just därför tänker jag.
Och just därför borde jag ju.
Jag,
eller hur, Lena?
Det var så jag tänkte.
Just därför borde jag ju tänka att när jag nu besitter en sån här maktposition, en sån här mikrofon ute i världen, så borde jag ju tänka extra noga. Vad är det för individer?
Du har inte makt, du har inflytande skulle jag säga.
Ja, inflytande.
Men okej.
Ja, inflytande. Eller någon läser vad jag skriver, någon lyssnar på vad jag säger och allt det här. Och andra sidan så
men
tror
de är inte
jag
tvungna att göra det.
Att så det
att
gäller inflytande oss alla. Alltså jag tror på något sätt också att när du till exempel skriver och uttrycker dig om ja, men om till exempel metoo och de här frågorna, i den mån du blir läst av, låt säga personer som har anmält en våldtäkt, så jag tror de kan känna, men herregud, den här människan är ju fullständigt iskall. Hon har ingen som helst empati med mig. Och om hon hade vetat i hur många år jag har varit rädd för att anmäla den här personen som skrämmer mig så mycket, så kanske hon hade tvekat att skriva den här texten. Det vill säga, det är svårt att... Och du är ju den sista människa som jag skulle uppfatta som slarvig. Du är ju snarare minutiöst noggrann med allting. Och ändå skulle jag nog vilja säga att jag är 100% säker på att människor har blivit väldigt personligen förtvivlade över saker som även du har skrivit.
Säkert, eller, säkert.
Eller personer som tror att de är Hugo och Olof, vilket de såklart inte är, men som inbillar sig det. Och känner så här, åh, vad fan. Eller inbillar sig att de är deras kvinnor. Eller liksom allt det här. Och det är ju ett dilemma som vi alla bär på så fort vi rör oss utanför vår privata
absolut
sfär. Men det tar inte bort något ansvar.
Nej, men jag förstår.
Och jag vill verkligen, alltså jag blir, och det är på något sätt som att en spegel riktas mot mig då. Jag som upplever mig som en sån snäll person. Och så märker jag att nej, men det tycker inte Lena. Lena upplever att Gunilla och jag var elaka, inte bara mot dig utan mot den här mannen på MSB. Vad är det jag helt oreflekterat har liksom tagit mig till?
Ja, men
och det är väl bra att jag reflekterar över det.
Nog måste ni ha tyckt att ni var elaka mot...
Alltså, ja, nej, jag tyckte alltså, riktigt inte att jag var elaka.
Ja, men, inte ens mot den här MSB. Men han är ju statlig makthavare. Visst.
Men har vi det igen med makten, Lena?
Men det är en väldig skillnad. Ja.
Jag tror, för det tänkte jag på redan när vi pratade om det här med lite en passant, det här med historien med fina flickor och, och liksom vad man förutsätter om varandra. Då får det genom mitt huvud så här. Ja, jag är nog generellt under mina många år i teatervärlden och sådär betydligt hårdare i tonen. Även när det gäller liksom skämt och allt möjligt mot en äldre etablerad manlig skådespelare eller regissör. Jag kan skämta lite tuffare mot honom, kanske till och med anspela på utseende eller hur länge sedan det var han hade sex eller någonting. Men möter jag däremot någon som jag upplever vara mer sårbar ur mitt perspektiv, låt säga en kvinna som är 20 år yngre än jag, så blir jag ju mycket liksom mer snäll.
Ja.
Jo, och det kanske man slår fel.
Nej, men det, ja, precis, eftersom alla är människor så kan man ju inte veta deras.
Men man gör en blixtsnabb bedömning så här, hur mycket tål den här personen.
Ja, men det är ju liksom alla överens om att man ner till barnet då som inte kan tänka.
Som inte kan försvara sig.
Och det är där man får akta sig så att man inte gör människor till barn. Och vem, i och för sig.
Och vem lyssnar också? För jag tänker så här att MSB-mannen, vad är oddsen att han lyssnar?
Nej, men det är en sak. För han kan ha någon kusin som hörde det. Och nu är det så, vad jag menar med att han är statustjänsteman, han ska behöva höra. Och det kanske är svårt att argumentera. Men jag tycker, om folk tycker jag är iskall, så är det ju, trots allt är det en skillnad på att bli utpekad med namn och utan argumentation och så att säga mobbad. För en mobbning är ju att inte kunna försvara sig. Om någon säger att du är ful så kan man säga nej, det är det. Till exempel. Så, bara som ett schematiskt exempel på vad det är. Alltså men, argumentation går ju att svara på.
Okay.
Den här hårdtalaren kan ju svara med argument.
Men jo, fast den kan ju det lättare om den är en offentlig person.
Däremot,
okej, den skrev en artikel, Lena Andersson förnedrade mig.
Vi ska ju inte glömma bort att jag är kritiker.
Eller du kan möta oss i vår podd. Det skulle inte en person som inte var nämnd vid namn kunna göra.
Nej, men
kan
jag, hallå, Martina, får jag bara säga det? Ja. Jag är kritiker, du är också kritiker.
Jag förstår att
jag
det här
skriver, alltså,
ni ser det här som kritik, tror jag.
Det här är kritik, ja. Det är samhällskritik, kan vi säga.
Det jag tänkte att det här, ni anser nog att det här är kulturkritik idag.
Det kan man kan under lite lättsammare former.
Ja.
Men varför skulle jag liksom plötsligt i en podd bara bli fullständigt bara någon annan?
Nej,
jag har liksom en kritisk blick på samhället, på kulturen, statstjänstemän
och så vidare. Jo, absolut.
Men kan lägga ner den här.
Nej, men i scensätt, ja, men det är väl hur man, det är, väl, är inte det frågan då, hur ska kritiken bedrivas idag?
Och
det kanske är svårt att bedriva argumentation mot den här kommunikatören. Kanske görs bäst i en romanform som du på något sätt gjorde där, eller en teaterframställan. Men det, alltså att bli, även om det är kritik och det är giltigt med kritik, så blir man ju man kan ju bli förnedrad av kritik. Alltså kritik kan ju vara förnedrande, otroligt förolämpande, eller, och det går inte att försvara sig. Inte bara för att man inte får komma till podden, utan det är helt enkelt gjort på ett raffinerat sätt så att det inte går. Man blir löjlig om man försvarar sig.
Men ja, precis, för det måste ju ändå säga till vårat försvar att alltså, vi beskrev ju hans kommunikationsteknik som var ju verkligen impeccable. Han hade ju fantastiskt sätt att prata och ta scener och så vidare. Det kanske inte förmildrar det hela, men för att säga, bara för att få bygga ut den här bilden lite. Det var ju inte bara att vi satt och sa att han är ful och dum eller som någon jävla skolgårdsmobbare.
Nej, men det var,
tycker nog att det var lite mer.
Nej, men det var det här att han hade en, det var att han hade en,
han hade pressis som liksom, som skickades fram.
Nej, men ni fick fram att det här var väldigt ömkligt, och jag är rädd att det var det.
Ja.
Jag är rädd att det var så.
Ja.
Men det var smärtsamt att höra.
Men då är vi ju tillbaka i våldtäkten igen. Det vill säga, var går skiljelinjen här? Var är ansvaret? Har han sänt ut signaler att han faktiskt är ömklig?
Absolut. Och genom hennes beteende har hon sänt ut signaler
att han behöver hjälp.
Liksom. Ja, absolut. Ja. Och det, hon känner på sig att hon tar ansvar för honom. Hon är medberoende med honom.
Ja, vi är klara. Det var så gott att se. Vi har skrapat.
Ja, jag ser.
Vad säger du, Martina? Vi brukar ju säga vad vi tycker om maten.
Väldigt gott.
Det ser fint ut på tallrikarna.
Ja. Går det att nyansera det på ett annat sätt? Eller är du för upptagen med
Andersson? Jag skulle bara se om jag hade gjort bort mig. Nej, jag hade inte. Jo, det har jag, men inte utanför podd.
Men kan du säga något mer om själva maten här?
Fantastisk konsistens och bouquet.
Det glädjer oss.
Ja,
verkligen. Det var bra.
Tack.
Det var inte det att du var tvungen att smickra servitören, men jag tänkte på våra lyssnare.
Nej, men jag står för den åsikten.
Du står för den?
Ja.
Nej, men
det var så gott.
Bra.
Ja, det var det. Och vi är mätta på ett bra sätt. Liksom.
Härligt.
Nej, men man alltså, jag tror säkert att statliga tjänstemän och deras kommunikatörer, eller staten och deras kommunikatörer ska jag säga, och deras press, de behöver kritik. Men jag tror att den där slår tillbaks på fel sätt. Alltså jag tror verkligen att de skulle behöva analytisk kritik. Verkligen. Och då inte minst för språkhantering som ni gjorde. Men alltså man förstod vad ni var ute efter. Men jag vet inte om man var beredd rent psykologiskt att ta till sig det. Mm. Efter denna massiva timme av... ja, allt var fel. Och sen sa ju ni så här att ni gillade Åsa Linderborgs bok.
Ja, det får jag väl säga. Det sa vi flera gånger. Ja, men vänta.
Ni gillade Åsa Linderborgs bok. Ni sa att hon är lätt att tycka om.
Jaha.
Jag pratade med en person som hade lyssnat på den här podden som sa att jag blev jätteförvånad att hon tyckte om den här boken. För allt var ju fel med den. Mm. Så hur låter, ni när ni inte gillar en bok och när ni inte tycker om en person? För det var verkligen en slakt.
Tycker jag om böcker? Alltså, det var det. Jag hade ju ett möte i televisionen häromdagen med Stig Björn Ljunggren som jag verkligen inte drog jämnt med åsiktsmässigt. Och vi pratade lite efteråt och sådär och kom överens om att det som är intressant att läsa, det är ju sånt som är intelligent, har en bra verkshöjd och är rakt igenom fel. Alltså det är klart att jag blir glad när Jonas Gardell skriver någonting till försvar för min yrkesgrupp, men det som får mig att liksom gå igång och tycka att det är kul, det är till exempel dina texter, Lena. Jag håller i princip inte med om en bokstav, men varför skulle jag läsa om jag höll med om allting? Alltså det är väl klart.
Mm. Alltså vad vi verkligen hade ambitionen att inte göra var ju att recensera boken.
Nej, det sa ni ju, det ja, tycker jag.
Därför att det var ju liksom Annina Rabe som gjorde det. Utan att vi hade ju liksom bara gått zoomat in på vissa saker som vi tyckte var lite så här underhållande att prata om. Det vill säga allt kött som förekom och alla män som förekom. Det var ändå saker som var så här iögonfallande. Men sen sa vi ju också ett antal gånger att vi tyckte vi kunde inte släppa den här boken. Vi bara läste och läste den liksom. Men
är det inte
spelar
bra?
Ingen roll hur många gånger man säger
nej,
det. För det är,
ja, det är
ju
något annat som går fram.
Perceptionen det handlar om.
Ja, jo, precis.
Så att vi kan inte, alltså, nu, här har vi det, varsågoda, psykond eller hatare. Liksom.
Men jag tycker också att jag undrar också över det här med att ha manliga vänner. Inte det också ett framsteg? Man kan ha manliga vänner. Framsteg för kvinnan menar jag.
Jo.
Att man inte är uppdelad helt och hållet.
Men jag har i princip bara manliga vänner också faktiskt.
Det hade jag, ja, det har, nu har jag inte det längre. Men i min ungdom hade jag bara manliga vänner.
För det lät som att det var något fel på det. Men du kanske inte menar det.
Alltså fel. Jag tyckte att det var någonting. Det var liksom värt att ändå notera. Jag tyckte det var värt att notera att det var så många män vars åsikter och analyser av Åsa Linderborg det här året med 13 månader var så pass viktiga liksom, så att de skulle refereras ganska genomgående i boken. Det här sa Leo, det här sa Dan, det här sa den, här grät jag mot någon skuldra och så vidare. Jag tyckte, take it or leave it.
Ja.
Det var ändå någonting som var ett...
Men är det reaktionärt av manliga vänner så att säga?
Nej, det har vi aldrig påstått.
Nej, det har ni inte påstått. Jag undrar om ni anser det.
Nej, absolut inte. Såklart inte.
Är det patriarkat, alltså går man patriarkatets ledband?
Det är ändå någonting att hon säger, och Åsa Linderborg skriver ju själv i boken att hon har svårt för kvinnliga sammanhang. Jag kommer inte ihåg exakt hur hon uttrycker det.
Och men det att måste man ju inte...
Det har hon ju sagt i intervjuer också. Ja. Att hon har liksom över tid haft svårt för kvinnliga liksom kotterier.
Mm.
Och så hon tycker att det är skrämmande.
Och det behöver inte vara dåligt.
Det behöver inte vara dåligt, det är vad det är. Okay. Liksom, så.
Just det. Sen på slutet där, Martina, så säger du så här: Tegnell är som Åsa Linderborg och Lena Andersson vill att kvinnor ska vara. Nämligen inte spela på sin erotiska utstrålning eller något liknande.
Ja, men om kvinnor inte spelade på sin erotiska utstrålning skulle vi inte ha alla de här problemen. Alltså då skulle det ju inte ske några. Alltså om inga kvinnor spelade på sin erotiska utstrålning så skulle ju alla våldtäkter vara helt clear cut, för då skulle ingen ha sänt ut de här mystiska signalerna.
Nej, men då håller du med om att det är signaler som feltolkas i alla fall.
Nej, gud nej. Alltså, alltså det är klart att signaler tolkas, men jag tycker inte att...
Feltolkas?
Ja, alltså jag tycker inte att det går att påstå att en man kan avhändas ansvaret för någonting på grund av att han har uppfattat några signaler. Signaler är för... De men jag är förstår inte politiska för det.
Nej, men jag nej, men vänta. Jag tror inte att någon säger att män ska avhändas ansvar. Frågan är om kvinnan ska ha något ansvar. Alltså, jag tror inte att det är det där frågan står. Ska någon avhända, man ska ha,
ja, man ska kunna frias för våldtäkt för att man har tyckt att man uppfattade en signal. Då har man ju faktiskt inget ansvar för sina handlingar. Om man säger så här, jag hade sex med den här kvinnan för att jag uppfattade att hon sände ut signaler som betydde ja. Då har man inget ansvar för vad man själv gör.
Och hon ligger där som någon slags
frystorkad... Tänk om hon inte håller med om att hon sände ut de signalerna.
Ja, men hon...
Tänk om hon,
ja,
inte
men hon
håller
märker
med.
Väl då att det pågår något som hon kan,
men jag har ju varit med
och säga
om...
nej till.
Ja, det är ju...
Alltså, i det där fallet blir ju kvinnan helt utan ansvar. Det är
fast
det,
just det, här,
det
fast,
som är frågan.
Fast just det här med så kallad
livet.
Freeze fright.
Ja.
Just det. Det kan jag nog faktiskt... Jag vill ju ogärna gå dit hem egentligen faktiskt. Men jag kan tänka mig, nu när jag har blivit demaskerad som elak, så kanske jag betalar det priset att jag faktiskt går till privata exempel. Men det där med freeze fright, det är en realitet. Det är ett faktum. Att även om det är fysiskt fullständigt möjligt att göra motstånd. Man har fortfarande stämband, man har en röst, man har vissa kroppsliga resurser. Så kan man ibland hamna i ett psykologiskt läge där man helt enkelt befinner sig som fullständig folk. Jag kan till och med, för att få bort alltihopa från manligt och kvinnligt och sexualitet, så att vi slipper det, ta exemplet när jag jagades runt i en lägenhet av en man som höll i ett par hängslen som han höll i på ett sånt sätt som man förstod att han skulle använda dem mot mig som vapen. Det var en sån lägenhet där man kan springa runt. Det tog så många varv för mig att komma på idén som jag till slut sen kom på. Att vända mig om och titta på honom och säga, vad tänker du göra? Vad är det du vill göra? Och under den tid som det tog att springa de varven, så tänkte jag absolut ingenting. Jag var liksom i baklås. Jag skulle inte kunna redogöra för varför jag inte på en gång gjorde det fullständigt rationella. Som är, försöka avväpna den här mannen på något sätt. Jag sprang förbi. Varenda gång jag rundade
jag dörren, att det är det
så
här,
sprang jag förbi
det här,
min egen
det här är inte vad det handlar om.
Nej, men det handlar om, nej, men
det här är inte vad det här handlar om.
Nej, men det, nej, nej, men det jag vill komma fram till är det här.
Det finns ingen man som vill slå med några hängslen, men det finns nej. De som vill ha sex. Alltså
men varför är det skillnad?
Är,
om han hade slagit mig med
hängslen. Det är en enorm skillnad.
Men om han hade slagit mig med hängslen, då hade du ju ansett att det var misshandel, oavsett om jag sa nej, jag vill inte bli misshandlad eller inte.
Ja, ingen vill
någonsin. Men något annat.
Ja, verkligen. Ingen vill någonsin ha inbrott, bli mördad, misshandlad.
Fast våldtäkt och
ibland
fast,
vill människor
fast just det här med det jag ville, men det jag ville komma till med det här med freeze fright, det är just att ibland kan det i sexuella sammanhang bli ännu mer sannolikt.
Absolut.
Självklart.
I den här dokumentären om den fruktansvärda Golden State Killer så är det ju det ena efter det andra exemplet på att kvinnorna fullständigt bara ger upp.
Ganska omedelbart.
Det förstår jag verkligen. Jag tycker därmed att våldtäkt är absolut ett av de värsta brotten i brottskatalogen.
Men hur ska man då kunna
men
ha...
Men allt kan inte vara våldtäkt.
Nej, så, men alltså hur kan man då ha det som definition så här? Om du sa nej eller om du gjorde motstånd, då är det våldtäkt. Om det är ett psykologiskt faktum att man faktiskt kan bli paralyserad av rädsla och inte klara av att säga nej.
Absolut, och då får man titta på förhistorien. Vi ska trots allt beakta att vi ska sätta någon i fängelse i ett par år. Då kan man inte göra detta lättvindigt.
Men det görs inte lättvindigt. De allra flesta hamnar ju inte i fängelse. Nej. De allra flesta våldtäktsfall kommer inte ens till åtal. Så det är ju inte något större samhällsproblem.
Jo, det har blivit ett större samhällsproblem.
Med det är fortfarande så att majoriteten absolut inte döms.
Den här förändringen av våldtäktslagstiftningen är ett problem och kommer visa sig vara ett problem.
Så nu kommer plötsligt väldigt många fler att dömas till fängelse och saker kommer inte
eller också kommer man komma runt det här på något sätt därför att juristerna inser att det här är vansinnigt och sätta
men det är ju de facto mycket mycket vanligare att människor begår en reell våldtäkt och går fria än att folk blir oskyldigt dömda för våldtäkt. Det först,
nej, men nu förutsätter hela tiden att det ska kallas en våldtäkt. Du förutsätter att ett våldtäkt har skett. Ja, om man frias från våldtäkt så är det ett problem. Men om våldtäkt utökas till att kallas inbegripa sådant som det allmänna rättsmedvetandet absolut inte skulle kalla se som våldtäkt.
Som till exempel
och så samtidigt höjer man straffen. Då har vi ett problem.
Men hur ska man då definiera våldtäkt?
Det är ju den stora frågan som man har diskuterat säkert väldigt länge, inte minst inom juridiken. Och nu har vi förändrat det steg för steg för steg ganska länge. Därför att man tror att detta gynnar kvinnan. Men man har inte beaktat riktigt vad det är för fenomen man diskuterar och hur detta då ska avgöra. Det är ju enormt svårt att avgöra de här sakerna eftersom ingen bevittnar det. Det är ju så. Det här är ju utan vittnen. Och det är en händelse av ett slag som ofta är önskvärt.
Men om man tänker på det här med signaler.
Från andra brott.
Men då om man tänker på det här med signaler. Jag vet inte hur de flesta människor har det när de har frivilligt sex. Men man tänker att signaler ska spela in. Jag signalerar att jag vill ha sex genom att äta middag med någon, följa med hem till den, skratta åt ens skämt eller vad du nu kan bara ta på den. Okej, det är en signal och det tyder på att jag kanske vill ha sex. Men i hur många fall av frivilligt sex är det till exempel så att den ena parten är fullständigt stel och stirrar upp i taket, skakar, kallsvettas, kanske gråter, andas konstigt, så där som folk gör när de inte mår bra. Det måste i så fall vägas in. Man måste välja. Signaler räknas eller signaler räknas inte.
Det är en signal.
Ja, det är en signal om att man ska ge fan.
Jag tycker att signaler ska räknas.
Ja.
Ja, då får vi räkna in den också. Men då måste vi räkna in även andra signaler. Och det är inte för att lägga ansvar för en våldtäkt på någon. Det är för att diskutera. Kunde den här personen förstå? Alltså hur gick det här till?
Det kommer de ju alltid att säga att de inte kunde. Förstås.
Ja, men just det. De kommer säga det, men man kan ju bedöma det utanför. Alltså det måste ju kunna göra, annars behöver vi inga jurister.
Och vad ska man då använda för bedömningsgrund?
MeToo handlade om att det här ska inte diskuteras mer. Om kvinnan säger att det är
nej,
så
men jag tycker det handlar om tvärtom. Att det ska visst diskuteras.
Det ska lagföras.
Nej, men att
bedömningsgrunden.
Nej, om kvinnor säger
att kvinnor ska våga anmäla. Det har aldrig varit det handlar om.
Varför skulle man inte våga anmäla?
Därför att det är fruktansvärt att anmäla.
Det är ju
därför att man blir utfrågad om vilka signaler man har sänt ut. Om mannen i fråga kunde veta att man inte ville att man får precis den här retoriken.
Och
ja, Gunilla.
Ja, är det viktigt att sätta någon i fängelse så är det väl. Det är väl viktigt, då ska man
ja, men det är måste, där man
men varför ska man kära, inte få polisen?
Kära lyssnare och medlemmar och Martina och Lena, ni kommer aldrig bli överens om det här och det är inte heller syftet med den här podden
och jag utan
det
är ja.
Men jag är väldigt mån om att du, Lena, ska få föra fram det som du önskade föra fram när du mejlade oss. Och jag vill kolla med dig om du tycker att du har fått göra det.
Det är väldigt hedervärt av er i en tid att när folk faktiskt inte vill diskutera med varandra. Vi har slutat diskutera. Mm. Vi sitter och pratar i små grupper och möts inte.
Mm.
Så det hedrar er verkligen. Jag tror att jag har fått fram vad jag skulle säga.
Kan vi skiljas som kamrater?
Ja, det tycker jag.
Utan
Får jag säga en sak till bara. Jag tänkte på det där med Mark Zuckerbergs marionetter som ni sa att ni var när ni skrev grattis.
Förlåt att jag skrattar. Det lät så fint när du refererade det bara.
men man är inte man är ju inte en marionett när man säger, man väljer vad man ska säga och vad man ska skriva för grattis, även om man sitter på toa. Man tänker så här, nu skriver jag grattis. Och jag har hört folk som faktiskt blir glada över att folk skriver grattis på Facebook.
Snälla, kan inte det här få bli slutord?
Jo, det, jo, absolut. Det finns inget annat att tillägga.
Vi ses om 2 veckor.
Tack, Lena.
Tack, Lena.
Tack så hemskt mycket för att du ville komma.
It was there, there I knew, not forgotten but knew. That you love,
that hated, that love. Ja, Gunny, nu har vi just skilts från Lena. Jag vet inte vad du tycker. Jag tycker att det var ett väldigt stimulerande samtal.
Det var det. Jag vill bara säga att vi har just nu tagit Lena Andersson i hand. Vilket känns som en otroligt subversiv.
Ja, Lena sa att det var hennes första handslag sedan i mars. Vi har alltså gjort en liten suffragettrevolt när det gäller coronaviruset.
Obs, jag har genast spritat mina händer och det hoppas jag verkligen att Lena också gör på vägen ut från KB. Men ja, vi tänkte bara att vi skulle runda av. För att trots allt så är det ju vi och ni, ja, kära lyssnare.
Ja, hörni, jag vet inte hur jag ska summera det här. Gunilla, vilka känslor rör sig inom dig just nu om vi nu ska...
Jag kan säga att jag blev lite sentimental till slut.
Ja.
För att det blev, när vi hade stängt av mikrofonerna, så blev det väldigt så här. Det blev lite varmt. Ja. Vi tog en bild och
samspråkade.
Vi samspråkade lite och Lena sa att om vi bara skulle få sitta hur många timmar som helst, så skulle vi till slut vara överens, trodde hon. Vilket jag i och för sig inte tror. Eller vi skulle förstå varandra.
Men jag fick mest lust till de där 10 timmarna oavsett om vi skulle komma överens eller inte.
Ja.
Nej, men därför att det skulle vara roligt. Sen måste jag bära med mig det här med att vi tydligen är elaka. För att om de här exemplen med Lena och den här mannen på MSB, om det är med sanningen överensstämmande, då måste vi ha varit elaka mot väldigt många fler.
Det måste vi.
Och
ja. Vi döpa om den här podden till Elak med Pontelius.
Ja, den elaka dumma. Och så sa Lena ju också, men det är ju med i podden, eller inte. Hon sa i alla fall, men du kan ju inte, till mig, du kan ju inte mena att du är snäll. Att du betraktar dig själv som snäll i det offentliga samtalet.
Det sa hon när mikrofonen hade stängts av, tror jag.
Men å andra sidan så är det klart att det är ju helt meningslöst att vara snäll i det offentliga samtalet. Alltså det är...
Snäll är ju nästan ett skällsord, va?
Nej, men nej, inte om man är Bertil Månegrim. Hur många lyssnar? Vet du vem Bertil Månegrim är?
Ja, det vet jag. Han är väl Sveriges mesta insändarskribent.
Ja. Han bor ju där jag bor i Vällingby.
Mm.
Och det som är grejen med Bertil är att han skriver bara snälla saker. Dagens ros och sånt. Men det kan man kanske inte göra om man är till exempel kritiker.
Eller om man har en podd på Expressen Kultur. För det är ju det vi har. Och ni behöver inte, hys ingen oro, kära lyssnare. Vi kommer att fortsätta som vi alltid har varit. Det var bara ett litet gupp i vägen, må jag säga.
Ett stjärnbestrålat gupp.
Ja.
Ett gupp med densitet.
Det var det.
Jag uppskattar det här guppet.
Ja, det var, jag känner mig också, jag känner mig som att jag skulle vilja fira det här faktiskt.
Jag vill också fira.
Ja. Så jag tycker det var lite tråkigt att vi inte fick bjuda Lena Andersson på något mer än koffeinfritt kaffe och en flaska Pellegrino. Men hon tycker inte om att prata med mat i munnen. Men det gör ju vi.
Så... Och vi kommer att slafsa och slaska i många, många herrans år till. Och ni kan hålla oss i hampan när ni sitter med era mariekex eller griskinder eller vad det nu än vara månde.
Då så.
Puss och kram.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.